Är
det bra?
Ja, borde vara på.
Så vi kan testa lite innan vi börjar. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Lite frågor för förra lektionen. Vi talade förra lektionen om den enorma dygden, belöningen som finns i att läsa Koranen. Vilka är de bästa av människor i denna umma? Är det någon som kommer ihåg? Khairukum, vem är de bästa?
Den som läser Koranen och lär ut den.
Precis, den som läser Koranen och lär ut den. Ahsant. Hur mycket hasanat finns det i att läsa Koranen? Hur mycket belöningar finns det i att läsa Koranen? Någon som kommer ihåg? Enkelt.
Varje bokstav?
10 hasanat. Så alif la mim blir 30 hasanat. Ahsan. Finns det en möjlighet att det blir mer än 30 hasanat?
Om man läser akut.
Vi nämnde att gånger 10 är den minsta belöningen man får. Sen kan gärningarna mångdubblas ännu mer. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Okay, så minst 10 hasanat per bokstav, sen kan man få ännu mer. Beroende på kanske tid, plats, uppriktighet och så vidare. Mashallah. Vad finns det för belöning i att samlas för att studera Koranen? Läsning och studera dess innebörd. Vi nämnde 4 enorma belöningar. Någon som kommer ihåg? Mashtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Lamin.
Rahma.
Rahma. Allah sänder ner sakina. Vem är det som kommer? Hej, och änglarna kommer att omsluta dem. Och Allah kommer att nämna dem bland de som är i hans sällskap. Att lära sig en eller två ayah från Koranen är bättre än vad? Världsliga vinster. Kommer ni ihåg? Bättre än en kamel eller två kameler. Att du går och hämtar en eller två kameler helt gratis. Den som läser Koranen skickligt är i sällskapet av? Är de högsta, bästa av änglar. Och den som läser Koranen hackigt får? Nej. Dubbelbelöning. Dubbelbelöning, gärna belöning för att han läser och belöning för att han kämpar. Ahsan. Tayyib, det var ungefär där vi slutade förra veckan. Vi fortsätter detta välsignade kapitel, kapitlet om dygden, belöningen av att recitera Koranen, dess dygder och belöningar i både detta och kommande liv. Och författaren nämner sen hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Al-Qur'anu shafi'un mushaffi' mahilun musaddiq man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah wa man ja'ala khalfahu wa man ja'ala khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Hasir wa älskade profet alayhi salatu wassalam, att Koranen har tillåtit att medla och kommer att medla. Den belöningen du får av att läsa Koranen kommer att medla för dig på domedagen. Mahilun musaddiq. Mahil betyder att den är någonting som leder dig. Den leder dig till Allah, till paradiset och till någonting gott. Och mahil kan också betyda att den kommer att försvara dig. Den kommer att argumentera för dig och försvara dig. Musaddiq, den kommer att bekräfta. Kommer att bekräfta din belöning och dina goda gärningar. Den som låter sig ledas av Koranen kommer att ledas till paradiset. Och den som lämnar Koranen eller vänder sig bort från Koranen, vänder ryggen till Koranen, kommer att ledas till elden. Och denna hadith nämner Sheikh Albani att den är sahih. Så vad finner vi här? Att Koranen kommer att medla för dig. Och profeten alaihi salatu wassalam har ju sagt en sahih hadith: Al-Quran och hujjatun laka wa alayk. Koranen är ett bevis för eller emot dig. När du läser Koranen och du är uppriktig, du gör det för Allahs skull, så belönas du för det. Och den här belöningen kommer på domedagen att medla för dig. Att du inte ska straffas. Du ska belönas. Okej? Okay? Och det här behöver vi. Vi behöver ju att profeterna ska medla för oss, änglarna ska medla för oss, martyrerna, de rättfärdiga och även våra goda gärningar. Okej? Okay? Så Koranen kommer att medla på domedagen. Mahil, yani den kommer att leda dig eller den kommer att försvara dig. Musaddiq bekräftar. Och så nämnde profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam att man är en av två människor. Man är antingen den som låter sig ledas av Koranen eller man är den som vänder ryggen till Koranen. Är man den som låter sig ledas av Koranen så är man här garanterad paradiset. Vad sa profeten alaihi sallam? Qadahu ila jannah. Den kommer att leda honom till paradiset. Allah Akbar. Subhanallah. Och den som vänder Koranen ryggen, den personen kommer att ledas till elden. Som Allah säger, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ. Att de kastade Koranen bakom sig, eller Allahs uppenbarelse. De brydde sig inte om den. Och så de gick vilse. Det här är också ett löfte som Allah subhanahu wa ta'ala har givit i Koranen. Som Abdullah ibn Abbas sa, att Allah subhanahu wa ta'ala har garanterat damin. Yani garanterat vägledning och lycka till den som följer Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Han säger till profeten Adam a.s. att den som följer min vägledning, eller uppenbarelse, فَلَا يَضِلُّ, kommer aldrig gå vilse, وَلَا يَشْقَى, och kommer aldrig bli olycklig. Och då förstår man, om du aldrig går vilse, då är du garanterad vägledning. Och om du aldrig blir olycklig, då är du garanterad lycka, eller hur? Om Allah negerar olycka, så är du garanterad lycka. Allah. Så det här är ett löfte, kära syskon i islam. Att om du verkligen håller fast vid Koranen och följer den här boken, så kommer du inte gå vilse. Och det här är ju samma sak som vi nämnde tidigare. Profeten alaihi salatu wassalam sa, jag har lämnat två saker efter mig. Om ni håller fast vid dem, kommer ni inte gå vilse. Allahs bok och min sunna. Så det gäller att man som muslim i dessa tider av fitna, prövningar, mörker, shahawat, luster, begär, bid'a, man verkligen vänder sig tillbaka till Koranen för att finna den här vägledningen. Och när vi säger att man ska vända sig tillbaka till Koranen och följa Koranen, det betyder att man ska studera den, man ska läsa den. Du måste lära dig att läsa Koranen, recitera den. Du måste memorera den, du måste försöka förstå dig på dess budskap och du måste ju också implementera dess budskap. Det är det som är hela syftet här. Och som jag har sagt tidigare, syftet är inte att ha många koranböcker i bokhyllan. Syftet är inte att du har en liten koran hängandes i bilen. Eller någonting att du skriver I love koran på dina sociala medier. Det är inte det som är syftet. Syftet är att du faktiskt tar dig an den här boken. Ta dig an Allah Azza wa Jalls tal. I teorin och i praktiken. Det är det som är meningen med att följa denna bok. Och då är du alhamdulillah garanterad vägledning till paradiset. Och vänder du dig bort från denna bok genom att inte följa dess påbud, så är du en person som går raka vägen åt helvetet. Må Allah skydda oss. Mashallah. Sen så nämner författaren en väldigt vacker hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. En person som kunde Koranen kommer att hämtas på domedagen. Och Koranen kommer då att säga, och det här är den formen av medlingen som den kommer att göra, يَا رَبْ حُلِّ. Min Herre, klä honom. Och då kommer han att kläs بِتَاجِ الْكَرَامَ, med kronan av ära. Och sedan kommer Koranen att säga, Herre, öka honom. Alltså ge honom mer. Och då kommer han att kläs med en mantel av ära. Och sen kommer Koranen att säga, Ya Rab, irdi anhu. Var nöjd över honom. Fayarda anhu. Och då blir Allah nöjd över honom. Fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasan. Och det kommer då att sägas till honom, recitera och stig upp, för du kommer att få belöning för varje aya du läser. Och i den andra hadithen, det kommer att sägas till personer som kan Koranen, Iqra, warqa, warattil kama kunta turattil fid dunya. Läs, recitera, vackert och stig upp. Så som du brukade läsa i dunya, för din plats i paradiset är vid den sista vers du läser. Och dessa hadither är autentiska. Mashallah. Man kommer att hämta personen som läste Koranen på domedagen. Och sahib Koran, det här är viktigt, kära syskon i islam, betyder nödvändigtvis inte den som memorerat hela Koran. Du kan vara sahib Koran, från ahlul Koran, utan att memorera hela Koran. För sahaba lashak, de var alla ahlul Koran, eller hur? Men det var inte alla som var huffad. Vissa var upptagna med gärna saker de hade, och vissa blev muslimer sent i livet och så vidare. Men de var ahlul Koran ur vilken aspekt? Att de tog åt sig budskapet. Direkt underkastade sig budskapet och praktiserade budskapet. Och försökte förstå sig på den här boken. Levde efter den här boken. Vilket gör dem då till ahlul Koran. Och sen självklart de lärde sig väldigt mycket av Koran. För de hade ju det här starka minnet, de hade ju språket och så vidare. Men shahid är att är man en person som studerar Koranen, man försöker att lära sig, man försöker att praktisera så gott man kan och leva efter denna bok, så kommer man inshallah att inkluderas av den här stora belöningen. Att på domedagen, när människorna återuppstår nakna, icke omskurna, barfota, utan att ha någonting världsligt med sig, så som Allah skapade dem första gången, så kommer människorna stå där, blottad på domedagen, under solens värme som är nära. Och människorna är i skräck. Då kommer vissa av människorna att äras. Allah kommer till exempel att klä profeten Ibrahim före resten av skapelsen. Och här finns det andra människor som då kommer att kläs. Och de kommer att sticka ut på domedagen. Och vilka är de? Det är ahlul Koran. Och vad kommer de att få? Koranen kommer att medla och säga, ja, min herre, ära honom, klä honom. Och då får han taj al-karam. Han får en krona på huvudet av ära. Yani den, mashallah, är värd allt som finns, mer än allt som finns här på jorden. Yani han kommer att sticka ut bland människorna på domedagen. Tänk, alla människor, från den första till den sista är samlade. Och alla yani har ingenting som gör att de sticker ut bland folket av, från denna dunia. Förutom de här människorna. Som då har den här, mashallah, kronan av ära på huvudet. Och sen får de en mantel. De får klädesplagg av ära för att täcka sig. Vilket också gör att de, mashallah, de kommer att särskiljas och sticka ut bland resten av folk. Och sen, den största belöningen av allt, Koranen säger, herre, var nöjd över honom. Och då säger Allah att han är nöjd över personen. وَرِضَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Och Allah säger att välbehag från Allah är störst. Det finns ingenting större, bättre än att Allah är nöjd med dem. Det är det bästa du kan få. Och därför i Jannah, i paradiset. Då Allah frågar folket i paradiset, är ni inte nöjda? Har ni fått det ni vill ha? Vill ni ha någonting mer? Och de säger, vi vill inte ha någonting mer i Allah, vi är så nöjda. Och då säger Allah, idag kommer jag att vara nöjd över er. Det är ni. Ni kommer att få mitt välbehag och jag kommer aldrig efter idag att vara besviken över er. Subhanallah. Och som jag sa, Allah säger, وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Det är akbar min kulishin. Allahs välbehag, riba, är större och bättre än allting. Och därför som vissa av ulema, som Ibn Taymiyyah sa, att jag reflekterade över olika former av dua. Vad är det bästa man kan be om? Och han kom fram till slutsatsen att det bästa vi kan be om är Allahs riba, Allahs välbehag, att Allah är nöjd över det. För är Allah nöjd över det betyder det att du är på rätt spår och att du kommer att hamna rätt i detta liv och få den bästa belöning i paradiset. Och sen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga till den som kunde Koranen i detta liv, recitera och läs så som du brukade läsa i detta liv. Och här säger Allah, warattil. Iqra, inte bara läs, utan rattil. Warattil al-Qur'ana tartila. Och tartil betyder att man läser lugnt, sansat. Man läser inte snabbt och stressigt. Man uttalar varje bokstav och vokal. Det är tartil, inte att du läser jättesnabbt, supersnabbt. En juz kanske tar en halvtimme att läsa på tartil. Kanske tar en kvart, 20 minuter att läsa lite snabbare. Förstår ni? Så att, och grunden i Koranen är att man läser på tartil. Det handlar inte om att läsa färdigt. Som vissa av de tidigare sa från sahaba. Yani, tänk inte när du läser en sura när jag är färdig. Utan tänk istället vad jag lär mig av denna sura. Eller hur? Ibland man sitter och kollar att 2 sidor kvar, 3 sidor kvar. Jag ska läsa surat al-Kahf exempel. Men tänk inte så. Hellre att du läser halva suran och du tar åt dig dess budskap. Än att du läser hela suran stressigt och inte tar åt dig dess budskap. Det är mer gynnsamt för dig. Och inshallah du får mer belöning också. Förstår ni? Så läs Koranen och rattil. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala och stig upp. För din nivå i paradiset kommer att vara vid den sista vers du läser. Här nämner Al-Mundhiri att Al-Khattabi säger, en av de tidigare lärda, Abu Sulaiman Al-Khattabi. Han säger, det har nämnts i Al-Athar, att paradisets nivåer är lika många som antalet verser i Koranen. Och det kommer att sägas till den som kan Koranen, stig upp i nivåer så som du brukade läsa Koranen. Så den som kan hela Koranen kommer att komma till de högsta nivåerna av paradiset. Och den som läser en juz kommer att få yani, den belöningen beroende på hur mycket han har läst. Den här frågan är stor, bröder. Hur många nivåer har paradiset? Vissa hadither nämner 100. Men den här hadithen är ett bevis på att Jannah har mer än 100 nivåer. Och att de här 100 som har nämnts i Sahih Bukhari är 100 från dessa tusentals nivåer. Och kanske de bästa av dem. Men att nivåerna av paradiset är enligt denna hadith lika många som antalet verser i Koranen som överstiger 6000. Okej? Okay? Så paradiset har mer än 6000 nivåer. Och den som kan hela Koranen hamnar högst upp i det högsta och bästa av paradiset. Så tänk er till exempel, du läser Al-Fatiha. Ta dig upp 7 nivåer i paradiset. När vi säger nivåer, det är inte som att du går från ett område till ett annat område. Vi talar här om, mashallah, som mellan himmel upp till stjärnorna. Yani hundratals år. Det är otroligt stort paradiset. Så att, mashallah, så många nivåer. Och en ayah tar dig upp en nivå i paradiset. Subhanallah. Och därför, kära syskon i islam, när vi talar om Koranens belöning, mashallah, för al-hasanat och så vidare. Du stiger en nivå i Jannah för varje ayah du nämner. Och kom ni ihåg, om vi refererar detta tillbaka till hadithen, att den som lär sig en ayah är bättre för honom än att gå och hämta en kamel gratis. Och vi sa idag till exempel att jag säger till dig, gå till affären och hämta en ny bil gratis. Bättre att du sitter här och lär dig en ayah Koran. Om vi nu går tillbaka till den här hadithen, vad är bäst? Att gå och hämta en bil gratis eller att stiga en nivå i paradiset? Och vad säger ni? Det är inget snack om saken. Eller hur? I paradiset du får vad du vill. Så subhanallah, den här hadithen borde räcka för att yani, motivera oss att verkligen gå och studera Koranen och memorera Koranen. Åtminstone Juz Amma, Juz Tabarak, lära sig några kapitel och stycken från Koranen. Så att vi får några 100 eller kanske 1000 ayah som vi kan. Så att vi inshallah kommer högre upp i nästa liv. Så Koranen, enligt denna hadith, höjer personens nivå i paradiset. Höjs man även i nivåer i detta liv av att kunna Koranen? Gör man det? Naam. I Sahih Muslim nämns det att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, när han var khalifa över muslimerna, begav sig till Mekka för att träffa guvernören, Amir. Så han träffade honom utanför Mekka och frågade honom, vem har du satt som ersättare att styra över Mekka när du är borta? Och då säger han, Maulahum ibn Abza. Jag har satt deras slaven, eller före detta slaven, ibn Abza. Så Omar säger i förvåning, har du satt en slav att styra över Mekka in i världens noblaste stad? En slav? Hur hamnade han där? Att bli amir över Mekka? Så den här mannen säger då att han är kunnig, alltså han kan hela Koranen. Och han kan lagar och bestämmelser. Så han är kunnig inom islam. Före detta slav, han blev frisläppt. Och kallas då för Mawla. Så då säger Omar, Sadaqa, profeten alaihi sallam, talade sanning. Då han sa att Allah kommer att höja ett folk med denna bok. Och han kommer att sänka ett annat folk med denna bok. Ja, den här mannen från att ha varit slav och sen frisläppt blir amir över Mekka. Varför? För att han är kunnig i Koranen och dess lagar och bestämmelser. Det höjde honom till den högsta statusen i staden han bodde i. Mashallah. Och Allah sänker ett annat folk med denna bok. De som vänder denna bok ryggen, förnekar den och förlöjligar den och motsätter sig den. De kommer att sänkas om de inte accepterar budskapet av denna bok. Så Allah subhanahu wa ta'ala höjer folk i nivå med kunskap. Och den noblaste av kunskap i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Att Allah höjer i nivåer de av er som har tro. Och de av er som har kunskap i nivåer. Så Allah azza wa jalla höjer människan i nivåer i detta liv och i kommande liv med två saker. En korrekt iman, korrekt tro, korrekt tauhid. Och med det andra, med kunskap. Och som vi sa, Koranen är den noblaste och källan och grunden till kunskap. Så Allah subhanahu wa ta'ala höjer en människa med Koranen. Och det här kan vi se. Att när du kommer till en by, du kommer till en stad, det är oftast de mest respekterade av människor i folks ögon. Det är oftast de lärda, imamen i moskén, han som leder folk i Taraweeh och kan Koranen. Det är han man hämtar vid begravningar, det är han man hämtar vid giftermål, det är han man kanske vänder sig till rådfrågning och så vidare. Ja, de är respekterade. Inte på grund av deras pengar eller status eller etnicitet, utan på grund av att de kan Koranen. Är det inte så? Idag när vi lyssnar på någon som läser Koranen vackert på YouTube, bryr vi oss om den personen är, var han kommer ifrån, hur han ser ut? Gör vi det? Nej, vi lyssnar på rösten. Man känner han läser vackert, eller hur? Sen vem han är, han är primit, eller hur? Var kommer han ifrån? Är han föräldralös? Är han status inte status? Jag bryr mig inte, eller hur? Men mashallah, jag önskar att jag kunde läsa som honom, eller hur? Full respekt till honom. Så subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala höjer i nivåer med denna bok. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är den kända hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa La hasada illa al-ithnatain. Man får endast avundas vad två människor har. En person Allah givit denna bok, alltså Koranen. Han läser den, praktiserar den på natten och på dagen. Och en person Allah givit pengar som han spenderar på dagen och på natten. Nej. I islam får man inte avundas eller hasad som han nämndes i hadithen. Man får inte avundas. Hasad är haram. Och avundsamhet är att önska att en person som fått något förlorar det. Att du ser en person kanske bo i ett fint hus till exempel. Han bor i en fin villa. Och du önskar att personens hus brinner ner. Att han inte ska bo i detta hus. Så han förtjänar inte det här. Hoppas han förlorar huset. Det här är hasad. Eller hoppas han förlorar det och jag får det. Det är den värsta formen av hasad. Eller hoppas han förlorar det, det är också hasad. Det är haram liksom. Du får inte önska att du ska få någon annans gåva. Att han ska förlora det. Det här är vad Allah har givit. Allah azza wa jal är den som delar ut sin risk till vem han vill, hur mycket han vill. Med en visshet. Okay? Du ska vara nöjd med det du har fått. Men du får samtidigt be Allah om det goda han har givit till andra människor. Det är lugnt. Du ser den här personen som bor i en fin villa. Du får säga Allah, jag vill också ha en sån här villa. Förstår du? Det är inte haram. Det är inte fel. Han har fått det han har fått. Vad säger man? Mashallah, tabarakallah. Eller hur? Tabarakallah, Allahumma barak. Som det har nämnts i hadithen. Om du ser något fint hos en broder, gör dua bil baraka. Så att han inte drabbas av onda ödet. Men det här är det bästa du kan göra. Du ser någonting fint hos en person, säger, du gör dua bil baraka. Det kan vara på olika sätt. Du säger, tabarak Allah, Allahumma barik, as'al Allah an yubarik. Yani du gör dua, att Allah ska ge baraka. Okej? Okay? Mashallah, tabarak Allah, och så vidare. Så att du inte drabbar personen med onda ögon. Och som jag sa, du får samtidigt be då om samma sak. Men, i den här hadithen nämndes det att när du kollar på vad folk har fått i det här livet, folk har ju fått olika, så är människor inte värda att man önskar vad de har fått. Förutom två sorters människor. Gärna är fulan har hus, fulan har bil, fulan har guld. Jag bryr mig inte. Det är inte viktigt för mig. Jag fokuserar på Jannah. Men det som jag skulle kunna önska att jag hade som andra människor har, det är de här två sakerna. Det är värt att önska. Och den första är att du är som personen Allah Azza wa Jalla har lärt Koranen. Han kan den, han praktiserar den, han lever efter den och han kan dumma med den. Som också har nämnts i vissa hadith. Han har fått kunskap Och han kan döma med den. Han har förståelse i Koranen, han läser det vackert. Det här är en person du borde önska att du vore som. Okej? Okay? Och det andra är en person som har pengar. Han kanske är miljonär. Men inte att han är miljonär och köper en massa slott och guldbilar, jag vet inte vad folk köper. Nej, han gör välgörenhetsprojekt. Det är det han fokuserar att lägga sina pengar på. Du hör om honom, mashallah, Fulan byggde 1000 moskéer runt om i världen. Han anställde 500 imamer. Han tryckte böcker, delade ut i hela världen. Han matade fattiga, han begrävde brunnar, han hade hand om föräldralösa barn. Mashallah, vad önskar jag borde som honom, eller hur? Det där är positivt. Här är också en till viktig sak. Yani, du borde önska att du vore som han som läser Koranen vackert. Och kan Koranen praktisera Koranen. Ska det stanna vid en önskning? Vad säger ni? Ska det? Är det det som är meningen med hadithen? Att vi bara ska hoppas och önskas att vi lär oss Koranen. Är det det som är betydelsen? Nej. Betydelsen är att vi här uppmuntras till att ta den här önskan och sätta den i praktiken. Och börja lära oss Koran. Så att vi inshallah blir som personer som läser vackert. Eller hur? Det är det som är syftet med hadithen. Syftet är inte bara att mashallah han läser så fint. Men jag ska aldrig lära mig Koran. Nej. Utan bismillah är det. Ta första steget och börja lära dig Koran. Vi går vidare till nästa hadith. Där profeten alaihi salatu wassalam sa: fastan och Koranen kommer att medla för en tjänare eller på domedagen. Fastan kommer att säga: min herre, jag hindrade honom mat och dryck på dagen. Så låt mig gå i godo för honom. Och då kommer sen Koranen att säga: min herre, jag hindrade honom från att sova på natten. Så låt mig gå i godo och medla för honom. Och de kommer sen att få medla. Här nämns utöver att Koranen kommer att förmedla. Den medlar också för att personen som kunde Koranen läste den i nattbönen. Yani han bad qiyam al-layl. Och man brukar ju säga att en person som är hafid bäst behåller sin Koran med qiyam al-layl. Vet man ska göra muraja som vi kommer att tala om sen. Man ska repetera det man har lärt sig. Och den bästa stunden att repetera det du har lärt dig, det är qiyam al-layl. För då du sitter inte med en bok utan du står i bön. Och det är också tillåtet att stå och hålla en Koran till exempel. Men det bästa stället att repetera på, det är bara du och Allah subhanahu wa ta'ala, mitt på natten. Bästa stunden, den stunden då Allah azza wa jalla stiger ner till den lägsta himlen. Så Koranen kommer då medla för att personen varit vaken på natten. En del av natten, istället för att sova. Och fastan kommer också att medla för att personen då avstått från mat och dryck under dagen. Mashallah. Vi går vidare till en väldigt vacker hadith som berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Det här berättar om en sahabi som heter Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu. Usayd ibn Hudayr, han var en nobelman i Medina. Han berättar att han en natt var i hans mirbad. Och mirbad är en plats där man torkar sina dadlar. Du skördar dina dadlar och sen du sprider ut dem för att ta bort de dåliga och så du låter dem torka lite grann så att du inshallah kan sälja dem. Så han var i sin, han kallar det för kanske arbetsplats eller butik eller vad man ska säga, och läste Koranen på kvällen. Och vad hände? Hans häst reagerade väldigt starkt. Och det finns ett ord här, jalet. Jag vet inte, hästen blir så orolig och den nästan ställer sig på bakbenen. Okej? Det finns ett ord, men jag kan inte ordet. Men jag förstår vad jag menar. Yani hästen blev orolig och reagerade starkt och han läste Koranen. Så han läste igen och hästen reagerade igen. Och han läste igen och den reagerade igen. Så han blev rädd över hans son Yahya som låg ganska nära där man hade bundit hästen. Så han gick upp yani tog och för att då ta sin son. Och när han gick upp såg han att det var som ett moln över honom. Okej? Och i det här molnet såg han ljus, som gärna lyktor, som steg uppåt i atmosfären. Han gick sen till profeten Ali för att berätta om denna mycket märkliga händelse. Tänk dig, men mitt i natten, du läser Koranen, sen du kollar upp. Du ser ett moln med som ljus lyktor in i målet. Alltså så här ljus som sen stiger uppåt. Så han går då och frågar profeten alaihi salam och sa att du har läst det igår kväll, så hände det här. Ja, vad var det för något? Och då så säger profeten alaihi salam, iqra ibni Hudayr. Läs ibn Hudayr. Det sägs att hans röst var väldigt, väldigt vacker. Han läste jättefint. Så han började läsa. Och precis när han började läsa igen, hästen började reagera starkt. Och då så sa han, profeten Al-Islam, fortsätt att läsa, Ibn Hudayr, sluta inte läsa. Så han började läsa och hästen igen blev orolig. Så han sa, fortsätt att läsa. Och sen så sa han, qala wa saraftu. Och precis. Och då så nämnde han då vad som hände. Och då så sa profeten alaihissalam att det här var änglar som kom för att höra dig recitera. Och hade du fortsatt att recitera så hade människorna sett änglarna på dagen. Men nu hade det slutat så hade änglarna blivit, de här änglarna blivit synliga för människorna dagen efter. Och en annan riwaya på hadithen, jag kollade upp och jag såg som ljus sken mellan himmel och jord. Och då så sa faqala Rasulullah alayhi salatu wassalam mastata'ta an amdiya, yani varför fortsatte du inte? Och så sa han, det här är änglar som kom ner för att du läste Koranen. Och en hadith också, det här var Sakina som kom ner för att du reciterade Koranen. Och hade du fortsatt så hade du sett al-ajaib. Du hade sett underliga saker. Och denna hadith är sahih. Finns i Bukhari, Muslim. Och det sägs Allah alim enligt vissa lärda att det han läste var surat al-Kahf eller surat al-Baqara, Allah alim. Så vad hände här? Han läste Koranen, mashallah, och änglarna steg ner för att lyssna på honom. Det finns ju änglar som letar efter människor och sammankomster av dhikr. Och när de hittar en sådan sammankomst så säger de till varandra, kom, vi har hittat det vi söker. Och de omfamnar då den här personen eller den här sammankomsten med sina vingar. Så här, mashallah, de var över honom. Och de, man kunde då se deras sken mellan himmel och jord. Och det här nämner ulema är ett bevis på att en rättfärdig person kan se änglar. Men han var här en rättfärdig person, han var inte en profet. Och att han ändå såg ljuset av änglarna. Så att det är möjligt att en person får vara med om ett sådant mirakel. Men det är självklart sällsynt. Och sen är det också självklart något som sker baserat på en god gärning. Inte som vissa ahlul bidda, de gör saker som är kyrk och kuffer. Och sen ser de som ljus eller hör röster. Och sen ser de, ah, mashallah, det är malaika. Nej, det är shayatin. Om en person gör någonting dåligt, det kommer inga malaika. Det är inga mirakel. Det är alltid dåligt. De sysslar med magi och går på eld och äter eld. Och stoppar knivar i kinden, jag vet inte vad. Sitter i trans och gör bid'a dhikr. Det kommer inga änglar. Det kommer bara shayatin, garanterat. Och även om dessa shayatin kommer med ljus, det är det de har sett. Det är inte änglar de har sett. Så skiljer man på att det är änglar eller shayatin, det är baserat på vad personen gör för någonting. Förstår ni? Och sen, det är en annan fråga. Alla kolla här. Så, här i alla fall, mashallah, profeten alaihissalam uppmanade dem att fortsätta läsa. Varför? För han tyckte att han läste så vackert. Han ville fortsätta höra honom recitera Koranen. Och han nämnde då att ju mera, eller om du skulle ha fortsatt att läsa och inte blivit rädd och avbrutit, så skulle mashallah änglarna stiga ner och bli synliga för dig och folket runt omkring dig. Nah. Vi går vidare till nästa hadith. Och det här är också, shabab, vad lär vi oss från denna hadith? Att när du sitter och läser Koranen så kanske änglar också stiger ner till dig. Det här är inte bara till sahaba, nej, utan vi sa ju generellt att änglar kommer till sammankomster av Koran, sammankomster av dhikr. Och i vissa hadithier att om man läser Koranen, det kommer änglar och sätter sitt ansikte framför ditt. Så att Koranen kommer på dem, förstår ni? Så att Koranen kommer när man läser Koranen, änglarna kommer när man reciterar Koranen. Och vissa riwaya är också sakina, det här frid och lugn, tillsammans med änglarna kommer ner till dem som läser Koranen. Och därför den största källan till sinnesro, till frid inombords, det är Koran. Att recitera Koranen och lyssna på Koranen. Att fylla den. Fylla sitt inre, sin själ med den här boken. Wallah, det är det bästa du kan göra. Kommer att må så bra. Till skillnad från de som fyller sin själ och sitt inre med musik och skräp och en massa haram. Det är det som kommer att återspegla. Det kommer att eka inombords. Antingen det goda eller det onda. Så det är bara att man fyller sin själ med det man vill. Det man vill att ens liv ska präglas av. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. En väldigt, väldigt mäktig hadith. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna lillahi ahlina minan nas. Allah har sannoliken ett folk. Ett utvalt folk bland människorna. Qalu man hum ya Rasulullah. Vilka är de? Ja, Allahs sändebud. Då så sa han: Ahlul Qur'an. Hum ahlullahi wa khasatu. Folket av Koranen. De är Allahs folk. De är Allahs utvalda. Och denna hadith är sahih. Mashallah. Här återigen en hadith som wallahi den skulle räcka. Den skulle räcka som dygd för Koran. Vad? Att ahlul Koran, folket som läser denna bok, försöker att förstå sig på denna bok och praktisera denna bok. Det är de som är ahlul Koran. Även om de inte kan hela utantill. Men att de har den här beskrivningen, den här egenskapen att de är folket av Koran. Du ser honom varje dag läsa Koranen. Varje dag lyssna på Koranen. Försöka läsa lite tafsir och gå på tafsirlektioner. Lära sig Koranen. Och sen efterleva Koranen. De är ahlul Koran. Och vilka är de hos Allah subhanahu wa ta'ala? De är Allahs folk. Ahlullah. När man säger Allahs folk. Alla människor på jorden är Allahs folk, eller hur? Alla äger allt och alla. Tayyib. Men det här är, som man säger på arabiska, idafat och tashrif. Att Allah tillskriver någonting till sig själv som en ära. Som till exempel husen på jorden. Alla byggnader, de är Allahs byggnader. Eller hur? Men de enda byggnader som kallas för Allahs byggnader, det är Baytullah eller Masjid. Det är moskén, de kallas för Baytullah. Eller hur? Allahs hus. Trots att han äger alla hus. Men det är idafat och tashrif. Att man tillskriver någonting till Allah i ära. Det är de ärofulla husen, Allahs hus. Så här, alla människor på jorden är Allahs människor. Men vilka är Allahs ärofulla människor? In Allahs folk. Det är ahlul Qur'an wa khasatihi och hans utvalda. Billahi alaikum. Skulle inte vilja ha denna titel i himlariket på domedagen hos Allah azza wa jal. Att du hos Allah är ahlul Qur'an. Men vem vill inte ha denna titel? Och återigen, det är inte en titel som kommer balash. Det är inte en titel som kommer med tomma hopp och önskningar. Tomma falska ord. Utan det är någonting som endast kan upplevas och uppnås genom att läsa Koranen och kämpa och lära sig. Och recitera den dag in och dag ut och leva efter dess budskap. Då blir du från Allahs unika folk. Min ahlullahi wa khasati. Men vilken sharaf, vilken förträfflighet och ära är större än denna. Jag kommer inte på honom. Det berättas sen från Imran ibn Hussein radiyallahu anhu att han gick förbi en person som satt och läste Koranen, och när han hade läst så sträckte han ut handen för att tigga. När han satt någonstans läste Koranen, och sen så började han, när han läste färdigt, att fråga folk om pengar. Och då säger Imran: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som läser Koranen, man qara al-Quran falyas'al Allah bih. Om du läser Koranen, be då Allah om det du vill ha. För det kommer att komma ett folk som läser Koranen och på grund av det frågar folk och tigger för att de läst Koranen. Ett av domedagens tecken är att det kommer komma folk som vill tjäna pengar på att läsa Koran. Och det här är en hadith som sheikhen nämner i Sahih al-Ghayrihi. Och vissa lärare nämner att det här är någonting man kan se i vissa muslimska länder. Att någon sätter sig för att tigga på gatan, sitter sig kanske vid tunnelbanan, tågstationen. Han är miskin, han sitter och läser några ayah och sen har han en kopp eller han sträcker fram handen. Och folk som är helt normalt, de ger honom pengar. Och det här är någonting som faktiskt inte är tillåtet i islam. Och det är som man säger att vanära Koran. Men i här, Koran är inte till för att tigga pengar. Subhanallah, vad är det här för någonting? Hur lågt sjunker man? Ja, visst, du är fattig, varsågod, få tigga. Men inte på bekostnad av att du sitter och läser Koran. Det är inte lämpligt, inte passande. Och det är ett av domedagens tecken att det kommer att komma folk som beter sig på det här sättet. Allah mustahar. Nästa hadith nämner en belöning till de vars barn lär sig Koranen. Vi har talat nu om belöningen för dig som individ om du lär dig Koranen och läser Koranen. Men får du någon belöning om dina barn lär sig Koranen? Får du det? Ja, det får du. För generellt så är också dina barn din kesp, eller det goda de gör, hamnar också i din goda vågskål. Inshallah ta'ala. Det berättas från Buraida radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en person läser Koranen wa ta'allamahu wa amila bihi, han läser Koranen och han agerar på Koranen, då kommer hans föräldrar på domedagen att kläs med en krona av ljus. Dess ljus är starkare än solens ljus. Och hans föräldrar kommer att kläs med kläder på domedagen. La taqumu lahum ad-dunya. Som, yani, är värda allt eller inget på jorden motsvarar värdet av dessa kläder. Och då säger föräldrarna: Herre, varför har vi fått dessa kläder? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: bi'akh waladikuma al-Quran. På grund av att ert barn lärt sig Koran, eller på grund av den Koran som ert barn lärt sig. Berättad av al-Hakim och den är Hassan li-Ghayrihi. Så, mashallah, föräldrarna får också belöning. De äras för att deras barn lärde sig Koranen på domedagen. Tänk er, vi nämnde ju innan att personen av Koranen, han får också den här kronan och de här klädesplaggen på domedagen. Här får man också dem om ens barn lär sig Koran. Och här beskrevs den här kronan med att dess ljus är starkare än solens ljus. Och att klädesplagget är värt mer än allt som finns på dunia. Genom du idag hade det här klädesplagget framför dig. Och i andra valmöjligheten fick välja allt som finns på dunia. Du skulle välja klädesplagget. Bara synen av det, du skulle välja. Subhanallah. Och det här är då, återigen, mashallah, en stor belöning som man får. Och det här bevisar också på vikten av att lära sina barn Koran. Att lära dem att läsa arabiska, lära dem att läsa Koran. Även om de inte förstår sig på det, inshallah, det är bra att det går hand i hand, inlärning och förståelse. Det är jättebra att det går hand i hand, men att de lär sig Koran. Det kommer att påverka deras utveckling jättebra. Och det kommer att stärka deras minne. Och inshallah, det kommer att lämna goda, fina spår hos barnen. Okej? Okay? Så lär era barn Koranen. För inshallah, ni belönas för deras recitation, deras läsning. Och tänk er också, även om ni nu, eller som vi sa, du belönas för varenda gång de läser Koranen. Vare sig du är levande eller död, så belönas du för deras läsning av Koranen. Så det är ganska dåligt att lämna sina barn utan att kunna Koranen, eller hur? Ja. Och därför är det också viktigt att det finns koranskolor i varje stad, varje område. Att det finns koranskolor. Man sponsrar dessa koranskolor. Man sponsrar lärarna så att de kan fortsätta lära ut Koran till barnen. Så det fortgår ändå. Det är viktigt. I många muslimska länder det här finns. Det finns dagligen koranskolor. Vissa går efter asr och så vidare. Vissa går varje dag, vissa går 5 dagar i veckan, vissa går 2 dagar i veckan och så vidare. Men det behövs väl. Eller om du, mashallah, kan ta dig an att lära dig detta hemma individuellt, det är också bra. Kan du inte ha lite tid, så kan du anlita en muallim, vare sig han kommer hem till er eller barnen går till honom, eller som moskén eller liknande. Det är bra i alla fall att man på något sätt försöker att lära sina barn Koran. Det berättas sen från Abdullah ibn Abbas Afar, att han sa: den som läser Koranen kommer inte att bli civil. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger: thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu. Sedan sänkte vi honom till de lägsta nivåer förutom de som tror. Då så sa han: illa alladhina qara'u al-Qur'an. Förutom de som läst Koran eller kunnat Koranen. Nej. Han är Abdullah ibn Abbas, och han är inte vem som helst. Han är Habr Hadi al-Umma, en av de kunnigaste av sahaba när det kommer till tafsir radiyallahu anhu, och den sahabin som profeten alaihissalam gjorde dua för: Allahumma allimhu ta'wil wa faqqihu fi din, att han skulle få förståelse i Koranen och förståelse i uppenbarelsen. Så han nämner här den här enorma belöningen av att en person som lär sig Koranen inte kommer att bli senil eller dement. Och det här är överlag. Sen kan det självklart finnas undantag. Men överlag så är en person som kan Koranen utan till och fortsätter att kunna den utan till en person som Allah kommer att bevara. Ihfadilla, ihfad. Så som det nämns i hadithen, bevara Allah och Allah kommer att bevara dig. Yani, när du kan Koranen, Allah kommer att bevara dina sinnen. Och det här är någonting man kan se. Kolla på våra lärda, våra äldre. Vi sa att de blev nästan 90-100 år. Och de sitter och föreläser. De kan hadither, de kan koranverser. Utan till. Men de har starkare minne än dig. Som är kanske hälften av deras ålder. Eller hur? Subhanallah. Men varför? För att de varje dag sitter och repeterar Koranen. Två juz, tre juz kanske. Kan den här boken utan till. Så Allah Azza wa Jal bevarade dem. Mashallah. Och det här är också det jag nämnde innan, att Koranen har en inverkan på ens utveckling, på ens motorik, på ens minne. Det har en positiv inverkan på människan. Så för nu hittar någon som säger han kan Koranen, personen är ändå unik. Det är inte så att han är som vilken person som helst. Utan han har vissa unika egenskaper. Det är ofta som kanske bäst i klassen, näst bäst i klassen. Och har lättast att lära sig saker och ting och så vidare. Det är någonting som man har sett liksom. Så den som kan det kommer inshallah inte att bli senil eller dement. Och att bli senil och dement är någonting som profeten alaihissalam brukade söka skydd ifrån. Brukade söka skydd från en arudda illa arda lil umr och till haram. Det är typ synonymer som betyder att bli så gammal att man inte kan ta hand om sig själv, eller så gammal att man då man blir dement, man inte längre vet in och ut, man inte längre kan sitt namn. Må Allah skydda oss från det. Amen. Taib, vi har två till hadithen, inshallah. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som läser 10 aya på natten, yani nattbönen, kommer inte att skrivas från al-ghafilin, de negligenta. Och en liknande hadith: den som bevarar dessa föreskrivna böner kommer inte att skrivas från al-ghafilin, de negligenta. Och den som på natten läser 100 aya kommer att skrivas från al-qanitin, de som står i hängivenhet till Allah i dyrkan. Dessa två hadither tyder på dygden av att läsa Koranen på natten. Och ju mer du läser, ju bättre är det. För när man frågade profeten alaihissalam om den bästa nattbönen, så sa han tul al-qunut, den där man står länge. Och står länge symboliserar att läsa mycket. Att läsa mycket i bön. Vilket profeten alaihissalam själv gjorde. Då han i vissa böner i en raka'a läste al-Baqara, al-Imran, surat al-Nisa. I en enda raka'a. Så han var den som stod på natten tills hans fötter sprack. Alihi salatu wassalam. Men alhamdulillah så får man belöning även om man skulle läsa mindre än så. Som här nämndes i denna hadith, att om du läser 10 ayat, mashallah, du läser Fatiha, Sen några korta sår. Så får du ändå belöningen av att du inte är från el-ghafilin. De lägger kanten. Du har el-ghafil i motsatsen till el-dhakir. Du kan vara en av två hos Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan vara dhakir eller ghafil. Dhakir är den som minns Allah. Okej? Okay? Den som inte glömmer Allah. Motsatsen till dhakir är ghafil. Det är de som glömt Allah, negligerar Allah. Försummar Allah subhanahu wa ta'ala. De är ghafilin. Om du läser 10 ayah på kvällen. Och det här kan vara i salat al-witr. Efter isha-bönen. Det är också qiyam al-layl. Det är den tidiga qiyam al-layl. Det är okej. Om du läser vad som är sunna, surat al-a'la, kafirun och al-ikhlas, mashallah. Du är uppe i val kanske nästan 50 ayah tillsammans med fatir. Så det är inte så svårt. 10 ayah, mashallah. Du är inte från al-ghafilin, alhamdulillah. Läser du 100 ayah, då är du från al-qanitin. Det är de som står i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och som jag nämnde, 100 ayah, det är inte speciellt svårt. Vissa av de här korta sura, de är 10 ayah. Och så vidare. Läser några, be några raka, läser några korta kapitel. Du kommer lätt upp i 100 ayah. Och då får du, mashallah, den här stora belöningen. Nästa stycke ska vi till kommande vecka, inshallah ta'ala, och det handlar om sajdat och tilawa, att falla ner i sujud då man läser vissa platser i Koranen. Och sen kommer vi, inshallah, tala om vikten av att repetera Koranen och att läsa Koranen vackert i idnillahi ta'ala. Barakallahu fikum och jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Om ni hade någon fråga relaterat till ämnet, så ahlan wa sahlan.
Fick vi gick igenom om man dömer ut med Koranen, är det när man vill ta beslut eller att man är hukum?
Det är alla. På en individuell plan och på en, vad heter det? Vad kallas det för? Officiell, alltså så här, vare sig det handlar om dig eller det handlar om ledaren i landet. Förstår du? För Allah har ju nämnt det. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Om du styr med Allah uppenbarat, så är du en orättvis person. Alltså det du gör är orättvis. Och då